Välkommen till Skånes taltidning nummer 28 2020. Utgivningsdag fredag den 10 juli. Solen gick upp 4.38 i morse, 3 minuter senare än förra veckan. Och går ner igen 21.47. I olika studior sitter idag Mats Sundling, Dodo Parkas och tekniker Martin Holmström. Och det här är innehållet.
Ögonsjukvården på SUS har börjat köra nästan som vanligt igen och opererar nu patienter som fått vänta i vår.
Äldre fick inte rätt vård mot covid, det visar granskning av alla boenden i landet.
Svårare än i skolan och rätt ensamt på dagarna. Det tycker Gassan som är elev på Iris Hadar i Malmö om en vår med distansundervisning.
Och hans lärare tycker våren varit jättejobbig, med teknikstrul och svårigheter att förklara på distans. Så det ska bli skönt att få träffa eleverna i höst.
Vi tycker att det är väldigt jobbigt och ja, vi längtar, verkligen längtar tills vi får träffa eleverna igen.
Hur funkar ledsagningen i coronatider? Vi kollade läget i 2 skånska kommuner.
Nu kan alla skåningar coronatesta sig gratis. Och så här går det till.
Funktionsnedsatta har mindre aktiv fritid än andra, visar ännu en undersökning. Nu ska både kommuner och organisationer få statlig hjälp med tillgängligheten.
Sommarserien med skånska hantverk fortsätter med keramik och en produkt som blivit en symbol för Ängelholm.
Tyvärr omusikaliskt, så jag kan inte spela någon melodi.
Öppnat och stängt med kallbad, Coop och orientaliska mattor.
Evenemangstipsen med syntolkning och kärleksrunda.
Och kalendern med marsfält och otursdag.
Anslagstavlan med bara ett par ändringar i kollektivtrafiken. Och allra sist redaktionsrutan.
Ögonsjukvården på Skånes universitetssjukhus SUS har fått tillbaka nästan all sin personal och opererar nu patienter som fått vänta sedan i mars då Region Skåne ställde om till covidvård. Då lånades många ur ögonpersonalen ut och 30% av alla behandlingar, de som bedömdes kunde vänta utan risk för patienterna, sköts upp. Men i Skåne har som bekant coronastormen hittills uteblivit, samtidigt som ett berg av väntande vård byggts upp. Så nu kör SUS på igen med operationer, nästan som vanligt. Sten Källström är chef för ögonsjukvården på Skånes universitetssjukhus.
Ja, jo, det stämmer. Vi kör för fullt enligt det vi kör på sommaren här. Nu har vi ju hälften av vår personal på semester, men de direktiven vi har fått är nu att allting som vi kan köra med full verksamhet ska vi köra nu. Sen finns det olika begränsande faktorer. Tidigare har det varit just personalen som har varit den begränsande faktorn då vi har bemannat på andra avdelningar än just ögonmottagningarna. Men den senaste tiden så har det varit begränsande faktor i att det är för trångt i väntrummen. Då vi inte kunnat fylla våra mottagningar, för då har det blivit alldeles för fullt med patienter som sitter och väntar.
Och det är ju inte lämpligt i coronatider. Men är personalen tillbaka nu?
Ja, nu är den största delen av personalen tillbaka. Vi har några undersköterskor som nu under sommartiden här hjälper till att bemanna en covid-infektionsavdelning. Men efter sommarmånaderna så är alla på plats på ögonmottagningen igen.
Mm. Vad är det ni har börjat ta itu med som ni inte kunnat göra tidigare?
Vi har ju kunnat ha 70% av verksamheten igång. I början så var det då på grund av att vi hade mycket personal utlånad och man visste inte riktigt hur det skulle bli. Det skulle vara mycket utbildning där för att kunna vara på annan avdelning. Sen i slutet, den sista månaden, har det varit då på grund av trängseln i väntrummet som har varit den stora begränsningen. Det är klartecken egentligen för alla typer av mottagningar numera och alla typer av operationer, men vi har fortfarande haft en prioritering till exempel på OP då gråstarroperationer och ögonlocksoperationer har fått stryka på foten nu den senaste tiden också på grund av att vi har en bristsituation när det gäller material till OP.
Mm. Vad är det för material?
Det är sånt enkelt så som väteperoxid för att tvätta kring ögat så att vi vet att det är bakteriefritt. Och så kan det vara munskydd till personalen så att vi kan genomföra säkra operationer. Men där vill jag också understryka att så vi har inte med full kraft satt igång med gråstarroperationerna, men är det så att man skulle behöva en gråstarroperation så är ju de privata verksamheterna i full gång med detta också. Så möjligheten till operation finns fortfarande där.
Skelningsoperationer har du talat om tidigare, fått vänta.
Ja, det stämmer bra. Och läget är väl likadant där. Alltså, vi opererar fortfarande skelningar, men i begränsad skala. Och det här är ytterligare en faktor faktiskt. Många av de här yngre patienterna som skelningsopereras, de behöver sova när man opererar. Och det är en stor bristvara på både narkosläkemedel då för att söva patienterna och på narkosläkare och narkossköterskor. Så det är många, det är multifaktoriellt här just. Men under hösten här så räknar jag med, när alla kommer tillbaka från semestern och förråden är fyllda med material på operationerna så att vi kan sätta igång. Så jag tänker i september månad, om inte någonting nytt händer, så att vi kan öka upp takten där.
Du nämnde trängsel i väntrummen. Det är inte lämpligt kanske att sitta ovanpå varandra. Hur mycket begränsande är det?
Ja, det har varit faktiskt ganska begränsande. För ögonverksamheten är ju en väldigt stor verksamhet. Och under de senaste 20 åren har ju trenden varit till att man ska ha allt tätare eller mindre yta. Och då har ju väntrummen blivit mindre, gemensamma ytor har blivit mindre. Så det har vi verkligen märkt av den senaste tiden att vi har inte kunnat fylla våra mottagningar, utan vi har fått glesa ut antal patienter per mottagning. Till exempel de här injektionerna som patienten med gula fläckensjukan får. Då har vi tidigare kunnat ha kanske 25 stycken på en förmiddag, 25 stycken patienter som får behandling. Nu har vi behövt dra ner detta till kanske 15 patienter på en mottagningspass. Det betyder att vi har fått öka antalet mottagningspass istället. Så det har många följdeffekter av att väntrummen är för små. För de läkarna och sköterskorna som tar de här extra passen, då kan de inte se andra patienter. Så i slutändan så det vi håller på att titta på, det är om vi kan ha andra lokaler, om vi kan ha väntrum i tält utanför.
Tält
utanför, precis. Vi har tittat över alla rutinerna. Är det något sätt vi kan göra så att inte patienterna passerar förbi varandra? Så en ingång är en utgång, till exempel. Så alla de här små bitarna gör att vi får lite mer lokaler, att vi ändrar våra arbetssätt, att vi verkligen tittar över schemat på när patienterna är bokade. Allt detta hoppas jag gör att vi kan ta emot alla patienterna som behöver ögonsjukvård. En annan sak som jag kanske vill flagga för här också egentligen då, i samband med detta, det är att vi vill ju gärna att patienterna kommer i tid, men eftersom det är så trångt i väntrummet så är det ju jättebra om man inte kommer mer än kanske 20 minuter i förväg, 20 minuter en kvart. Så kommer man kanske en timme i förväg så får vi nästan be patienterna sitta utanför eller gå en runda. Och det kan ju vara svårt när man är äldre och har synbesvär.
Det talas mycket om vårdskuld och vårdberg. Hur ser vårdberget ut för er del? Hur mycket problem kan den ställa till med för patienter och för er?
Ja, tyvärr så vet vi inte riktigt vad som helt döljer sig i den här vårdberget, vårdskulden. Men vi har ju varit väldigt noga med att från första dag prioritera de patienterna som verkligen behöver komma till. Min förhoppning är att det inte finns patienter som har tagit skada, men med de volymerna som vi pratar om att det är flera tusentals patienter som inte har fått det besöket som skulle varit planerat, så kanske det döljer sig någon som har tagit skada i detta. Och är det så att man har ett akut behov av ögonsjukvård så kommer man fortfarande till det. Någonting som är viktigt, man ska inte själv sanera, man ska inte själv bortprioritera sig. Är det så att man har ögonsymptom så ska man höra av sig. Då har man av sig till 1177 och så blir man prioriterad där. Är det någonting som då bör komma inom snart framtid så kommer de att skicka vidare patienterna till sjukvården.
Så sitt inte hemma och välj bort dig själv då.
Precis.
Sa Sten Källström, chef för ögonsjukvården på Skånes universitetssjukhus. Reporter var Mats Sundling.
Äldre med covid-19 har gått miste om rätt och individuellt prövad vård. Det visar en granskning av alla 1700 svenska äldreboenden som IVO, Inspektionen för vård och omsorg, presenterade i veckan. En minoritet på 40 kommuner, däribland Skånska Burlöv, står för en majoritet, nästan 70% av dödsfallen i covid-19. IVOs generaldirektör Sofia Wallström säger i en intervju med TT att det finns exempel på regioner och boenden som skapat generella regler om att inte ge den individuella läkarbedömning alla har rätt till enligt lag. Till exempel har äldre nekats syrgas och näringsdropp eller sjukhusvård, trots att det kunnat rädda liv. Bland de 40 kommunerna som står för en majoritet av dödsfallen uppger 4 av 10 att man inte haft förutsättningar för att göra en individuell bedömning eller ge vård baserad på den, bland annat på grund av brist på utbildad personal och på utrustning. Samtidigt har de flesta kommuner och äldreboenden lyckats bättre och klarat att hantera coronasmittan så att få eller inga dött. Någon skillnad mellan offentliga och privata utförare sägs i IVO inte hittat. Och på 91 boenden i landet var bristerna så allvarliga att IVO nu ska fortsätta granska dem för att se vad som gått fel. 6 av dem är i Skåne. I Burlöv är det boendena Harakärsgården och Boklunden där 10 personer dött. I Malmö Husiegård och Hyllihemmet och i Kristianstad Östergård och Allögården. Sen tidigare granskar IVO Helsingborg som haft många döda på Valltorps boende. Och granskningarna beräknas vara klara i höst.
Ungefär 50 elever med syn- eller hörselnedsättning går på Iris Hadars skola i Malmö för att läsa SFI, gå en grundläggande vuxenutbildning eller plugga på gymnasienivå. Där fick man i likhet med gymnasier och högskolor i våras stänga klassrummen för att istället bedriva distansundervisning. Men till skillnad från dem har man inte fått öppna dörrarna igen. Nu på fredag är det en lång vårtermin som tar slut. Allt har tagit mer tid. Det har varit ensamt, men det har gått. Det säger Ghassan Abouchakra som läser bland annat svenska, samhällskunskap och matematik.
Det har varit svårare än i skolan. Och det är för att man kontaktar mer här i skolan med lärarna. Och om man studerar ensam hemma, det betyder att man förlorar kontakten. Och man behöver lite teknikhjälp som vi kan inte få hemma.
Till exempel, vad kan det vara?
Om man har något problem i sin dator, då kan man inte fixa för att man ser inte. Det betyder att man måste vänta på någon för att fixa problemet.
Du använder dator med talsyntes, om jag förstått det rätt.
Yes.
Hur har det fungerat med tekniken där hemma? Har det gått bra eller inte?
Det har gått bra, men ibland man får något problem. Och det tar också tid att fixa problemet för att man är ensam hemma. Här i skolan vi får hjälpen så snabbt. För att det finns personal som jobbar med datorerna. Jag har kommit en gång till skolan för att få nya böcker. Och då frågade jag, och ibland ringer jag en kompis för att fixa något i min dator. Och det tar tid. Man kan inte få hjälpen så snabbt. Ja, det beror på andra personer. Om de har tid eller inte.
Det är många som har haft problem med att få studiero hemma. Det har varit bullrigt jämfört med i klassrummet. Hur har du haft det? Har du kunnat studera i lugn och ro?
Ja, jag kunde studera i lugn och ro för att jag bor med en kusin och han jobbar på dagarna och jag har varit ensam hemma. Men mina klasskamrater har haft det här problemet. Mm. Och det är svårt att åka till något bibliotek. För att vi har samma läge här med corona.
Mm. Ja. Ensamhet är det många som har talat om under den här coronavåren. Att man inte har kunnat göra saker som till exempel gå till skolan som vanligt. Att sitta ensam hemma är det många som har tyckt det är ett problem. Hur har det varit för dig och dina kamrater?
Ja, för mig det har varit helt ensamhet. För att jag har varit hela tiden ensam. Bara med min dator. Mm. Det har varit, då hade jag tid för att studera lite mer. Men ibland blir man trött med detta för att man behöver andra aktivitet. Också för att studera bättre, man behöver göra andra aktiviteter. Mm. Ja.
Hur har studierna gått då? Har du klarat av dem som planerat?
Ja, men långsammare. Jag tror det går, men jag vet inte.
Ja. Terminen tar slut nu, men sen blir det tillåtet med klassrumsundervisning igen. Ja, hur känns det?
Det känns så bra. Jag litar efter det. Jag önskar att komma hit varje dag för min studie och för att träffa någon på dagarna.
Sa Ghassan Abouchakra, som kom till Sverige från Libanon för 2 år sedan och går grundläggande vuxenutbildning på Iris Hadar i Malmö. En av Ghassans lärare är Sylvia Thorén, som undervisar i bland annat den grundläggande vuxenutbildningen och SFI för synnedsatta. Hon berättar att våren med distansundervisning varit mycket tuffare än de först trodde att den skulle vara, både för eleverna och för lärarna.
Vi tyckte att det var jättejobbigt, väldigt tufft. Vi har haft väldigt många lektioner på distans. Och jag tror i början, för vi alla är, men ja, det är ett nytt sätt, det kommer att bli spännande, vi kommer att klara av det. Men nu i slutet, så därför skolan fortfarande är öppet. Och vi tycker att det är väldigt jobbigt och ja, vi längtar, verkligen längtar tills vi får träffa eleverna igen. Vi saknar eleverna, men också att vi tycker att vi inte kunnat förmedla allt det vi behöver förmedla när man undervisar. Och att vissa har halkat efter. Så därför har det känts väldigt jobbigt.
Mm. Vi sitter i ett klassrum här, ja, på Jyllandsgatan i centrala Malmö. Med en vit tavla med anteckningar på och det är datorer på bord runt om väggarna här. Här bedriver ni SFI-undervisning och det brukar vara elever här, eller borde vara elever här.
Ja.
Ni har en ovanligt lång termin, ska vi säga, den är inte slut här än. Mm. Men nu är det tyst här.
Ja.
Ja. Folk har varit hemma och använt dator istället.
Ja, eller dator eller mobiltelefoner. Så vi har arbetat med WhatsApp. Datorer, ja. Eleverna i det klassrummet, de är alfagruppen. Det betyder att de har kort eller ingen utbildningsbakgrund. Och då har det varit väldigt tufft då för läraren här att ta hand om dessa elever. Det är svårt när eleverna inte kan se bilder. Det är svårt när eleverna inte riktigt förstår. Så man kan inte rita eller någonting sånt. Så, ja.
Vad har varit den största utmaningen då?
Ja, tekniken är att alla elever har en dator. Samtidigt är det en sak att logga in i skolan och ha en lärare där som kan hjälpa till. Och det är en annan sak att sitta hemma. Och vi får ett dokument till exempel, öppna Word eller alla sådana saker som man tar för givet. Så plötsligt, ja, utan lärare där så blev det jättesvårt. Ladda ner program som Zoom eller Skype har också varit, ja, lite svårt. Sedan internet som inte fungerar, så är det överbelastat så helt enkelt. Eleverna försvinner plötsligt, ljudet försvinner, bilderna försvinner, så ja. Ja, det. Men efter vadå, nästan 3 månader, lite mer än 3 månader. Så nu funkar tekniken, så åtminstone för de flesta.
Ja, alla sitter hemma och arbetar. Vad har det betytt?
För vissa att vara hemma hela tiden, de har känt sig väldigt isolerade. Så jobbigt också om de var många då som studerade samtidigt, hitta en plats där det, om, ja, det ska vara tyst så de kan lyssna och inte bli störda. Till exempel köket funkar inte. Mm. Det är alltid någon som kommer in och vill koka vatten, hämta gaffel eller någonting sånt. Så att studiero har varit ett problem för många av våra elever.
Den 15 juni så fick andra skolor klartecken att öppna. Alltså gymnasier, högskolor och universitet.
Mm.
Men inte skolor som ni.
Nej, inte vuxenutbildning. Och det var lite synd, men det är det som Malmö stad har bestämt. Och också Skolverket. När jag fick höra då att gymnasieskolorna kan öppna den 15 juni blev jag jätteglad. Ja, äntligen. Vi kan börja undervisa igen. Och sedan en kollega då smsade till mig och sa nej, det är inte vi. Det är bara gymnasieskolor. Jag blev så, nej. Åh gud, vad trist. Så en månad till på samma sätt. Så, ja. Mm.
Tekniska problem och ensamhet och isolering.
Mm.
Hur har det påverkat utbildningen?
Ja, det har påverkat såklart. Så jag menar, eleverna lär sig av varandra. De stödjer varandra, diskuterar olika saker. Och där har de saknat det. Så även om de ringer till varandra och försöker att hjälpa varandra, det är inte samma sak som att sitta som mina elever gör då, mellan 4 till 6 timmar tillsammans, måndag till torsdag. Så inte alls samma sak.
Vad betyder det för framtiden då? Får de godkända betyg och klarar av utbildningarna?
Vissa får det. De har klarat av det. Så de flesta blev, eller åtminstone på vux, grundläggande och gymnasiet då. De flesta har blivit förlängda. Därför det är ett annat sätt att undervisa. SFI, så nej, vi har räknat så de har fått material och jobbat med det. Det finns andra krav då. SFI är en sak, grundläggande en annan sak. Gymnasiet, det är ännu högre krav. Så det är därför så de blev förlängda. Du får fortsätta typ 1 eller 2 månader. Så det var okej av rektorn. Därför det, och märkte jag också att det funkar inte. Särskilt med våra målgrupper och våra elever. Så de behöver då extra stöd. Inte alla, men många behöver det. Det är individuell undervisning här. Så verkligen individuellt. Så. Och det är det som vi inte har kunnat erbjuda under dessa månader.
Ja, vad händer framöver i höst? Ni har terminslut nu snart, vanligt lång termin. Så börjar ni i augusti igen.
Vi börjar i början av augusti igen. Det vi har bestämt är att första veckan då ska vara en blandning av undervisning på plats men också undervisning på distans. Vi har fortfarande vissa elever då som tillhör riksgruppen så de vill helst inte komma hit och träffa många människor. Vi har skrivit en handlingsplan då för Malmö stad till Malmö stad med hur vi tänker då bedriva utbildningen under augusti månad. Och det vi har bestämt i stort sett är att vi kommer att dela våra grupper i 2, så det är inte alla som kommer samtidigt. Det är ungefär hälften som ska komma samtidigt så vi kan sprida eleverna. Och hade 2 meter avstånd, jätteviktigt. Det innebär också att vi inte kommer att kunna sitta bredvid våra elever. Det är det vi brukar göra. Och undervisning i grupp så det blir bara typ 4 eller 5 elever som kan sitta då i klassrummet.
Mer arbete för läraren låter som, men ändå en möjlighet att bedriva klassrumsundervisningen.
Ja, precis. Så det kommer att bli typ 2 dagar distans och 2 dagar då på plats.
Är det något du ser fram emot, att träffa elever igen?
Ja, absolut. Ja, så, det är därför man är lärare, det är för att träffa eleverna. Det är det som jag tyckte har varit jättejobbigt. Så, jag har en jättebra grupp med SFI, grundläggande och gymnasie. Och det är alltid mycket skratt och diskussion och frågor och allt sånt. Och det har jag saknat. Så ja, absolut. Det blir jätteroligt att träffa dem igen.
Sa Sylvia Thorén, lärare på Iris Hadar i Malmö. Reporter där var Mats Sundling.
Ja, coronapandemin har gjort att mycket i samhället gått på sparlåga under våren och sommaren. Men hur ser det ut med ledsagning för synskadade? Ja, både si och så verkar det som. Vi har talat med en av de ansvariga för ledsagning enligt socialtjänstlagen SOL i Malmö och med en brukare i en annan del av Skåne. Vi börjar med Jessica Olin som är sektionschef på hälsa, vård och omsorgsförvaltningen i Malmö stad och ansvarig för delar av stans ledsagning. Hon tittar tillbaka till utbrottets första fas i mars när vi träffar henne utanför arbetsplatsen i centrala stan.
I början så fick vi många frågor från medarbetarna. Vad man skulle tänka på och hur man skulle agera. Så ganska tidigt kom vi ut med att man inte skulle vistas tillsammans med sin brukare ute i köpcentrum. För där är ju oftast kluster med folk samlade. Behövde man gå och göra inköp, typ köpa kläder och sånt, så rekommenderade vi faktiskt gågatan här runt hörnan. Eftersom där kan man se in från gatan. Är det mycket folk eller kan vi gå in? Många oroliga brukare också till början. Precis då i mars när det började spridas mer i samhället. Då var det många som ställde in sin ledsagning helt enkelt. Man vågar inte ta chansningen.
Men har de kommit tillbaka?
De börjar komma tillbaka nu, allt mer och mer. Vi försökte också, eftersom jag jobbar för en avdelning som heter hälsa förebyggande, så värnar vi väldigt mycket om att vi vill bryta den sociala isoleringen. Vi kan komma hem och ha social samvaro hemmet istället. Stanna i köket, vi kan sitta och samtala och ta en kopp kaffe.
Och hur mottogs det?
Det var många som tog den istället för att sitta ensam hemma, utan att man fick något avbrott i vardagen istället.
Men att vara i kanske ett trångt utrymme, ett mindre kök eller något sånt, hur skyddar man sig då?
Vi besöker inte brukare som uppvisar symptom. Och är du som medarbetare sjuk så ska du stanna hemma. Och alla har uppsättning skyddskit med sig. Så skulle man träffa en brukare som när man ringer på och säger jag är sjuk, så ska man ta på sig skyddskitet och höra med vederbörande. Behöver du hjälp, ska jag tillkalla någon annan typ av hjälp? Många av våra brukare som har ledsagning har kanske inte hemtjänst. Så där är vår personal ganska viktig att fånga upp på tidigt stadium. Hur mår du och behöver du någon annan typ av hjälp?
Och hur har det sett ut? Har ni haft coronafall bland personalen, bland brukarna?
Bland brukarna så har det väl varit misstanke om, och inte bland medarbetarna.
Jessica Olins ansvarsområde när det gäller personal är de timanställda ledsagarna i Malmö stad. Hon berättar att det inte varit personalbrist där hittills under pandemin och att brukare alltså inte behövt få sin ledsagning inställd. Inte heller har man behövt hänvisa någon som behöver ledsagning till frivilliga insatser.
Nej, vi har inte behövt ställa in. Vi har vid något enstaka tillfälle fått byta dag och då har vi haft en dialog med den drabbade brukaren. Men vi har inte behövt ställa in helt och hållet.
Och börjar det bli så att folk släpper efter både brukare och personal och börjar känna att nej, men det kanske inte var så farligt ändå? Eller hur ser det ut?
När det gäller ledsagarna så är de bekymrade över att folk börjar slappna av. Sen så har vi ju i Malmö stad gått ut och sagt att vi ska hålla i och hålla ut tills att smittan klingar av eller att vi har ett vaccin. När det gäller brukare så tror jag inte det är att man slappnar av, utan det är mer att man känner att ja, men jag vill ändå ha min ledsagning. Jag känner att jag kan inte sitta hemma och vara isolerad, utan jag vill komma ut, men jag vill göra det säkert och tryggt. Och sen är det som är viktigast för våra brukare är att man ledsagarna är där för att hjälpa till att hålla avstånd från alla andra. Om man ska röra sig ute på gatan och sånt, det är fler folk som är ute nu. Det är så svårt att navigera för att hålla de här 2 meternas avstånd till alla.
Men ingen vet hur det kommer att se ut i höst med pandemin.
Ja, det har ingått i vår riskbedömning som vi har gjort. Vad händer om allt fler blir sjuka inom personalstyrkan och brukare? Hur måste vi tänka om och hur måste vi planera för det? Så...
Och vad går det ut på?
Bland annat hur vi ska tänka om det är allt fler personal som kanske försvinner från hemtjänst och boende. Vad kan våra ledsagare hjälpa till med? Alltså, kan vi komma ut och göra inköp till exempel?
Det sa Jessica Olin på Hälsa, vård och omsorgsförvaltningen i Malmö stad. Hon är chef för Malmös runt 115 timanställda ledsagare. Dessutom finns uppemot 45 fast anställda ledsagare. Henrik Eld, ombudsman på SRF Skåne, är på semester och skriver i ett sms till taltidningen att han inte hört att det varit stora bekymmer att få ledsagning i Skåne under pandemin. Däremot att det förekommer att ledsagning för motion inte utförs för närvarande. Detta är något som SRF Skånes ordförande Maria Torstensson känner igen sig i. Fast för hennes del så drog Kristianstads kommun in även andra former av ledsagningsstöd.
Från i mars kan man säga så sa de ifrån om att de inte hade möjlighet att ledsaga på samma sätt som man har gjort förut. De kunde inte följa med in till Kristianstad exempelvis, för det var för riskabelt.
Och vad är din kommentar till det? Tycker du att de borde ha lyckats lösa det?
Jag förstår att hemtjänsten har haft svårt, absolut. Det förstår jag. Och de säger att de var tvungna att ta det som var det viktigaste. Och då tyckte de inte att för min del då gå och handla mat eller gå ut och röra mig i naturen eller ut och röra mig uttaget. Det ansåg inte de var det viktigaste. Ett tag så föreslog man också att vi skulle ringa till kyrkan eller till Röda Korset. Vilket vi gjorde, ringde till kyrkan i Färlöv och pratade med kyrkoherden där. Och då säger han så här att ja, ni vet ju det, att det är 2 meters gräns, den sociala distansen. Så att vi vet inte riktigt hur vi ska kunna hjälpa till med ledsagning. Och de har inte återkommit sedan dess. Jag har helt enkelt betalt hon som hjälper oss med trädgården. Har jag betalt för att handla eller så har jag fått tag på någon granne som kunde åka och handla med mig eller så. Nej, det har varit väldigt besvärligt.
Och så är det fortfarande?
Nej, det har blivit bättre. Så att nu har vi möjlighet att få ledsagning ett par, tre timmar i veckan kanske. För det mesta så får jag veta dagen innan att jag får ledsagning imorgon. Man kan behöva veta det förväg så att man vet att man kan boka det man har tänkt sig att göra.
Om man tittar på synskadefrågor politiskt, hur tycker du att kommuner och region har löst ledsagningsfrågorna? Har du någon överblick över det?
Det här var en sån fråga som vi faktiskt tog upp på Almedalen i fjol då vi hade ett seminarium om krishantering. Om krisen kommer, vem hjälper oss då? Och det var ju väldigt, egentligen blev väldigt aktuellt nu i det här läget. Kommunen har ingen krishantering när det gäller detta. De vet inte vilka som är synskadade i vårt fall. De vet inte vilka det är som kan behöva hjälp. Utan man måste söka hjälpen själv. Och även om man gör det så får man inte hjälpen.
Har du börjat fundera på hur ni kan agera när det här äntligen är över också?
Ja, det här är någonting som vi helst ska börja agera på redan efter sommaren. För jag tror inte vi ska vänta tills detta är över. För då kommer folk bara vara så jäkla glada på samma sätt som vid tsunamin. Att det glömmer man snabbt efteråt. Så att det här är någonting som kommer tas tag i genast efter sommaren.
Avslutade SRF Skånes ordförande Maria Torstensson, boende i Kristianstads kommun. Vi har även Jessica Olin som är sektionschef på Hälsa, vård och omsorgsförvaltningen i Malmö stad. Och reporter var Dodo Parikas. Har du kanske egna erfarenheter av fungerande eller icke-fungerande ledsagning under pandemin? Hör gärna av dig till redaktionen. Kontaktuppgifterna finns i redaktionsrutan sist i tidningen.
Nu är det möjligt att testa sig själv för att få veta om man har covid-19. Från och med i fredags kan man beställa ett självtest på hemsidan 1177.se. Förutsättningen är att man är folkbokförd i Skåne och har symptom på covid-19, det vill säga feber, hosta, ont i halsen, snuva, andningsbesvär eller lukt- och smakbortfall. Dessutom måste man ha någon som kan hämta och lämna testet. Eftersom man faktiskt har symptom får man inte själv gå ut och riskera att sprida sjukdomen. Man beställer testet som är gratis genom att logga in på 1177.se med en e-legitimation. Har man inte möjlighet till det kan man ringa sin vårdcentral som, ifall de anser att det behövs, bokar en tid för ett test. Självtestet skickas till ett av de 30-tal apotek som Region Skåne samarbetar med. Man kan själv välja vilket och hämtas ut av budet som ska ha med både sin egen och beställarens legitimation. Testet består av provpinnar för att topsa sig i näsa och svalg med. Det ska lämnas in på det apotek där det hämtades samma dag som man testat sig. Däremot behöver man inte anlita samma bud för att hämta och lämna. Efter 1-3 dagar får man svar, också det genom att logga in på 1177.se. Om man lämnat kontaktuppgifter får man en avisering om att svaret är klart via e-post eller sms. Om testet är positivt, det vill säga visar att man har coronaviruset, blir man uppringd av Region Skånes smittskyddsenhet och får förhållningsregler. Enligt smittskyddslagen är man skyldig att se till att smittan inte sprids vidare och man måste berätta om smittan för dem man varit i nära kontakt med så att de också är försiktiga i umgänget med andra och observanta på eventuella symptom. Det här testet visar alltså om man har covid-19 just nu eller om symptomen beror på en helt vanlig förkylning. För att få veta om man haft covid-19 krävs ett blodprov som kan visa på antikroppar mot coronaviruset. Det görs i dagsläget bara efter en medicinsk bedömning. Men Region Skåne planerar för att kunna erbjuda också antikroppstester till befolkningen.
Personer med funktionsnedsättningar har inte lika aktiv fritid som andra. Det har flera undersökningar under årens lopp visat. Och nu senast en kartläggning som Myndigheten för delaktighet gjort. Och som ett resultat av den rapporten har myndigheten nu fått i uppdrag av regeringen att ta fram stöd och råd som kan hjälpa kommuner och organisationer att ge funktionsnedsatta en bättre fritid. Ofta kan det räcka med små insatser för stora förbättringar. Det säger Anna Dahlberg på Myndigheten för delaktighet.
Exempelvis kommuner kan göra ganska mycket inom befintliga ramar för att det fritidsutbud som finns ska bli tillgängligt för fler. Och det handlar ju till exempel om att ställa krav på hur föreningar och andra som får bidrag jobbar med en tillgänglig verksamhet och att alla ska få vara med. Det kan också handla om att man liksom medvetet jobbar med att lokaler som används av många föreningar till exempel är tillgängliga så att oavsett vad man är intresserad av att göra så kommer man till samma lokal. Men det handlar också ganska mycket om vi, nu ska vi stödja kommuner och regioner, vi ska även stödja andra aktörer. Så vi har identifierat föreningslivet och även privata aktörer. Och där handlar det ju också om att kanske ha ledarutbildning, vad det handlar om att just kanske framför allt inte tro att det är så speciellt och särskilt utan att vara öppen för att alla personer är välkomna i verksamheterna och att man känner sig mer rustad för det.
Ett problem är ju att även om verksamheten är väldigt tillgänglig så ska man ta sig dit och därifrån också.
Ja, det stämmer. Och det är också någonting som framkom väldigt tydligt i vår kartläggning. Att det räcker ju inte med att själva aktiviteten är tillgänglig utan det krävs ju att det runt omkring fungerar också. Och en grupp som lyfter just resor till och från aktiviteter var personer med synnedsättning. Och där är det ju ofta också färdtjänst involverat. Men det rår ju kommunerna också över. Så där tänker vi också att man i stödmaterialet på något sätt behöver kommunicera hur allting hänger ihop. Att resor till fritidsaktiviteter spelar en väldigt stor roll för hur man mår i övrigt. Och så. Och sen finns det också andra aspekter som exempelvis framkom att en del personer är hindrade att ha en så aktiv fritid som man önskar på grund av ekonomi. Och det är ju en mer komplex fråga, men där kan man i alla fall från kommunalt håll fundera på vad man har för krav på medlemsavgifter och aktivitetsavgifter och sådana saker, så att man möjliggör så mycket som det går. Även att ha aktiviteter närmare där folk bor pratar vi om. Det går inte att göra överallt såklart, men att tänka att det ska vara enkelt för alla att ta sig till aktiviteten.
Kartläggningen som Myndigheten för delaktighet gjorde handlade också om tillgången till fritidshjälpmedel. Den är dålig. Kommuner och regioner skriver i regel inte ut hjälpmedel att använda på fritiden. Och om man gör det är det oftast bara till barn. Vanligare är att man kan låna fritidshjälpmedel. Region Skåne lånar ut till barn och ungdomar och lånetiden är 2 veckor. Alternativet för den som har behov av ett hjälpmedel för sin fritidsaktivitet är att köpa det själv. Så möjligheterna att få tillgång till fritidshjälpmedel måste förbättras, säger Anna Dahlberg.
Där tittar vi också på, och det finns flera andra initiativ just nu, att möjliggöra utlåning mer på som finns lokalt men som kanske samordnas regionalt eller nationellt. Så där hoppas vi att under året också kunna bistå i att komma längre i det arbetet. För det är också en viktig grej för att kunna våga prova på nya grejer. Alltså där man, om man inte vet om man gillar tandemcykel till exempel, så vill man väl kanske inte köpa en tandemcykel på en gång, utan få möjlighet att prova vid inte bara ett utan flera tillfällen.
Det finns en hel del fritidsverksamhet som är tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar runt om i landet. Men i många fall är det ganska slumpartat vad som ordnas, utan några djupare tankar bakom vilka behov som finns och utan samverkan med målgruppen, säger Anna Dahlberg.
Det som vi lyfter är att man behöver involvera personerna som själva berörs, för att det går ganska enkelt att påverka vad som finns om man verkligen ger sig den på. Samtidigt så blir det de som hörs mest, som liksom är duktiga på att höra, som får igenom det. Så att vi trycker på att man måste tillfråga personer själva vad man vill göra. Och att det är man generellt dålig på. Det kan man verkligen förbättra nästan överallt i Sverige. Att det blir också att om man har någon aktivitet så kör man det på kanske på rutin och inte tänker att just personer med funktionsnedsättning har lika många intressen och behov som befolkningen i stort.
Du menar att man på många ställen tänker sig att det finns någon sorts funktionshinderintresse som är gemensamt för alla?
Eller att om man har en aktivitet, då tänker man att det behöver inte vara samma kanske överallt, men att om man har en aktivitet riktat till personer med funktionsnedsättning, då tänker man att det liksom passar alla oavsett ålder, oavsett intressen. Att men vi gör ju det här liksom, i vår kommun. Och sen har man inte frågat om ens folk. Ja, men det kommer ju folk på det, kanske för att det inte finns så mycket alternativ heller. Och för att en del tycker att det är en fantastisk aktivitet. Men man missar liksom bredden av önskemål och behov. Och det här är kanske särskilt tydligt i äldregruppen där man liksom tenderar att ha väldigt mycket samma saker utan att tänka på att bara för att man blir äldre får man inte mer gemensamma intressen med folk i samma ålder, utan man kan ju ha kvar sina intressen. Och det visar också vår kartläggning att äldre på boende till exempel tyckte det var svårt att liksom få sina intressen tillgodosedda. Där finns det några goda exempel på när man liksom byter mellan olika boenden. Så att om man är mer intresserad av någonting som finns på ett annat boende i kommunen så kan man åka dit, och då finns det även personal där till exempel. Det finns även bra exempel att lära av där vi hoppas på att hitta fler.
Myndigheten för delaktighet kommer att publicera konkreta tips och råd efterhand på sin hemsida. Och hela arbetet ska vara klart i juni nästa år. Och kommunerna kommer inte att drabbas av några ökade kostnader, säger Anna Dahlberg.
Det är ju det som är utgångspunkten, att inom befintlig ram kan man tänka smartare och bättre. Sen kan jag inte säga, det är såklart ibland kanske det är en initial större kostnad, men som man på ganska kort sikt kan räkna hem. Och det handlar ju om också att vara en attraktiv kommun där folk vill bo. Och det är därför som kommunen redan jobbar med fritidsfrågor, eller en av anledningarna. Så där tänker jag att det handlar inte om några stora satsningar och så. Men när man gör stora satsningar, till exempel bygger en ny hall eller sporthall eller så, så ska man ju tänka in mångfalden i befolkningen på en gång. För då kommer det inte bli dyrare. Då sker det till samma kostnad som man redan har planerat, men att det blir tillgängligt för fler. Så det vill vi också kommunicera.
Sa Anna Dahlberg, sektionschef för uppföljning och kunskapsutveckling på Myndigheten för delaktighet. Synskadades riksförbund har förklarat att man vill vara med i arbetet för att ta fram stödmaterialet. Ett annat resultat av kartläggningen är, som vi berättade i förra numret, att Statskontoret har fått i uppdrag att utvärdera hur statsbidrag till idrott, kultur och fritidsliv ännu bättre ska kunna användas för att öka tillgängligheten och delaktigheten för personer med funktionsnedsättningar. Reporter var Birgitta Fredén.
I vår sommarserie Skånska hantverk ska vi tillbaka till jorden, leran och händerna. Vi ska ta oss till Lergökastaden, som den ibland kallas, eller Ängelholm, där krukmakare och keramiker länge haft sin självklara plats. På det vackra Tingstorget med kullerstensbeläggning finns ett fint gammalt rött tegelhus. Keramik står det på skylten, och här tillverkar Sofia Nilsson allt från stora skulpturer till både små och större lergökar.
I den gamla fångvaktarbostaden har Sofia Nilsson haft sin keramikverkstad i dryga 40 år. Här tittar kunder in då och då. Och Sofia skriver en lapp och sätter på dörren så vi kan prata ostört en stund.
Kom och håll och ska tigga mat.
Men innan det blir lugnt måste katten mutas också. Och jag blir visad runt bland all keramik.
Här har jag då muggar som jag har drejat. Just dessa då är vita, allihopa de som står här. När jag började här 79 så jobbade jag bara med bruksgods. Jordtekan och tallrikar och skålar och allt vad det var. Och sen 2000 började jag skulptera. För jag fick väldigt ont i min rygg. Så, och jag kallar att jag har fått en drejskada i ryggen. Men det är lite svårare att sälja de här stora skulpturerna. Så den sista året här har nu börjat jag mugga igen. Lite roligt, för nu har jag inte gjort det på flera år. Sen här lite skålar, lite snapsglas och lite champagneglas och lite så som jag har här.
Mm. Om man ser på dina skulpturer här så är det bland annat en kanske 30-40 centimeter hög med två händer som håller i varandra. Mm. Händer, det återkommer.
Just människokroppen har jag jobbat mycket med. Som du ser den här då, som jag kallar kärleksplaneten, med människor som håller i varandra och hjälper varandra. För då började jag med liksom människor när jag började skulptera, och sen så kommer de här med bara händer. Ja, men det är lite speciellt, och sen är det väldigt bra att man har med sig modellen hela tiden, så man behöver inte springa och leta efter den.
Du menar att du har dina händer?
Jag har egna händer och titta efter när jag jobbar. Sen är det lite speciellt med händer, tycker jag.
Så om du skulle beskriva dina händer, vad betyder de för dig?
Men de betyder ju allt. Börjar man få ont i litet finger så blir man nej. Det får jag liksom hellre vara utan en fot. Men mina händer är ju väldigt, väldigt viktiga. Det är ju mitt verktyg för att förmedla det som jag har tänkt. I skulpturen är det ju väldigt mycket när jag jobbar att jag vill lägga ner en energi i skulpturen. Det är inte bara att nu ska jag göra liksom en människa. Utan oftast kommer det inifrån själen. Någonting som man kanske har varit med om, som man vill göra i leran. Jag har haft väldigt svårt i skolan, måste jag berätta. Jag har dyslexi, jag har väldigt svårt för ord. Jag har svårt för att uttrycka mig i ord, och det gör jag i leran istället. Och skriva sånt är liksom, det är inga stjärnor jag fick när jag gick i skolan. Jag fick bocka hela tiden. Men jag tror det är så här, att har man dyslexi, jag kan nästan inte ens säga det, så utvecklar man den andra hjärnhalvan. Jag har inte vetat att jag har haft dyslexi för de sista 10 åren.
Men om vi då vänder på oss här, så står ju det som Ängelholm väldigt mycket är känt för. Lergökarna. Ett helt bord med lergökar. Och tittar man här nedanför eller bordet så står det lergökar massor på golvet också här, lite undanstoppade.
Ja, men det är de jag har gjort 2020. Så de som står här på bordet, det är de 2019. Jag vill bli av med dem först. Och det har aldrig hänt någon gång. I och med att jag säljer mycket till typ till bröllop och dop och så vill de ju ha året under till. Så därför står de här kvar, eller här uppe.
Har det någonting med corona att göra?
Ja, det är det. Det har inte varit så mycket, det har varit ganska dött. Man kan inte bara sitta och vänta på det så kommer kunder, utan nu har jag jobbat lite annorlunda. Att jag har jobbat med kurser. Istället för kanske att jag tar in 4 på kursen så tar jag in bara 2. Och det har funkat jättebra, så jag har haft... Men visst, man får ju jobba dubbelt så mycket, men det får man ju ta. Ja.
Men lergökarna och Ängelholm, hur kommer det sig?
Alltså det är ju inte ovanligt att man gör lergöka. Om det finns lera i alltså jorden då. Jag bara tänker på Falkenberg har de ju också gjort mycket lergöka. Uppe i Sannes har de gjort mycket lergöka där uppe i Stavanger. Och vi har gjort väldigt mycket lergöka här. Och de ser nästan likadana ut. Och jag tror det är så här. Antingen är det så att en lergöka har följt med. För det fraktas väldigt mycket kakelugna här från Skälderviken uppåt. Att du har hängt med en lergök upp eller tvärtom ner. Eller så är det arbetskraft. För det var så här. Att för här i Ängelholm var det så otroligt mycket krukmakare som det kallas. Eller pottemakare. Att till och med skrået tvångsutflytta dem runt om här till Skrumberga och Kvidinge här runt omkring. Kanske till och med till Höganäs, jag vet inte riktigt. Det är på grund av att här är väldigt mycket lera. Här hela nordvästra Skåne, det är otroligt mycket lera. Och det är den yngre leran som kallas legoslera. Och här har ju varit tegelbruk. Och de har gjort kakelugna här och är otroligt mycket pottemakare. Och att ta och göra någonting i lera som man kan blåsa i, det är inte konstigt. För att man kan gå långt, långt tillbaka. 8000 år sedan så gjorde de även lergöka. Men inte här i Ängelholm, utan nere i Europa. För Europa är den äldsta leran, den som kallas stengodslera. Jag var faktiskt på en sån här utflykt med, det heter keramiksällskapet för den finns inte längre. Men vi var i en ort i Frankrike som heter La Borne. Och där har de till och med gjort om kyrkan till keramikmuseum. Och där var också otroligt mycket lergöka. Men då ser de ut som bockar och gummor och gubbar och inte alls som då vår lergök. Tyvärr omusikalisk så jag kan inte spela någon melodi.
Ja, den har ju en fin klang.
Jag jobbar väldigt mycket att det ska vara ett bra ljud i den. För det har jag lyckats lära mig. Men sen om den stämmer, det har jag ingen aning om. För jag har faktiskt gjort lergökar till den här världens enda lergöksorkester som vi har. Och det kan vara därför att vi kallas lergökastaden.
Det här när man då ska få rätt ton i den. Hur jobbar du med det? Liksom, handlar det om avstånd eller volym? Eller hur?
Alltså när jag gjorde till orkestern då, så hade jag ju då hon, Anette, här hela tiden med sitt dragspel. Så då fick jag ju blåsa du. Och så hörde hon då liksom, när de ligger de fel. Nu får du ta av huvudet och sen får du gröpa ur lite. Och sätta på huvudet igen. Så du. Nej, men nu, nej Sofia, nu tog du för mycket. Nu får du göra det igen. Så vi håller på så. Jag gjorde 15 lerhökar. Jäklar vad vi kämpar med dem. Och ändå säger hon att inte det stämde direkt. Alltså 100. När det är färdigt. Och ju leran krymper så man får tänka om där. Ja. Och det är ju jättesvårt det.
Och just Ängelholms lergök kan man kanske beskriva som en bägare med fot som fortsätter i en fågelliknande kropp där fingerhålen som man spelar med är placerade. Sen fortsätter den fågelformade kroppen i en graciös bakåtsträvande båge som bildar hals och huvud. Och just den här göken kallas också för snoken. Men Sofia Nilsson har skapat många olika varianter av den musikaliska göken till olika tillfällen.
Sen fyllde Ängelholm 500 år, 2016, och då tog vi fram en värstinglergök som är både målad med guld och platina, som är påbränt. Ja,
ah, den står här. Mm. Den är dubbel.
Ja, den är dubbel, men som jag kallar kärleksjök.
När det bildar ett hjärta i mitten.
Just det. Det är två stycken som huvud som går ihop. Så det blir kärleksjök. Och sen håller jag faktiskt på att göra en ny jök. Men jag har inte haft ett jöksläpp nu som jag kallar det. Det ska faktiskt vara en lerjök med vingar på.
Det blir annorlunda.
Det blir annorlunda.
Du har ingen liten prototyp?
Jo, jag har här. Egentligen är det hemligt ju, men så kommer den se ut.
Ah, här är den. Då har jag sett den.
Du har sett den, ja.
Om du beskriver den.
Just denna är helt svart, blank. Och sen har jag då format små vingar för hand då, som jag har satt på sidan. Och just den vingen har jag då målat med 13 karats guld. Jag målar på i tredje sista bränningen. Så proceduren där i ugnen är ju 6 dagar. Och sen har den fått lite guld på foten längst ner.
Men då kostar den en del, antar jag.
Det gör den. Denna ska bara numreras i 99x, så den ska inte vara massupplaga på den.
Vad känner du för de här lerjökarna, att göra dem och ha det som ditt, ja, lite signum i Ängelholm?
Alltså till början med så gjorde jag ju inte lerjökar när jag startade här 79, utan det var ju efterfrågan. Och då sa jag, nej, jag ska ju inte göra några lerjökar, liksom. Det kändes liksom sånt massproduktion, det ville inte jag jobba med. Men så började jag göra någon och så. Sen har det ju faktiskt blivit så att det är ju utan dem har jag nog inte klarat av det här. För det är kanske 40% av det jag säljer, så är det lerjöka. Och just att jag har fått utveckla dem, och det är ingen som bestämmer det, utan det är ju jag som bestämmer hur de ska se ut. Ja. Så är det roligt att hitta på något nytt. Det kan man inte göra så ofta, men ibland kan man då, som nu i år, så man vingar på. Ökarna måste kunna flyga, och då ska de heta änglajökar.
Är det mycket turister som kommer in hit och handlar, eller vem handlar?
Förr var det ju väldigt mycket turister på sommaren och som var här och handlade ju. De skulle ju ha en lerjök till kattvakten och en till hundvakten, och så de kunde ju handla 10 lerjökar, men det finns inte liksom idag. Det finns så mycket prylar överallt och... Jag säljer inte så mycket lerjöka till turisterna. Men däremot så säljer jag ju kanske till ängelholmarna. Och ofta till de äldre ängelholmarna när de ska iväg på semester någonstans. Så sätter de av en lerjök där de har bott. Eller till deras barn. För nu måste de ha en lerjök, för jag är från Ängelholm. Men tyvärr är det så att lerjöken, jag tror att den kommer att försvinna mer och mer. För att det är inte så mycket lerjökastaden längre som det var för 30-40 år sedan.
Och vad känner du för det?
Nej, jag gillar faktiskt inte det. För nu har en annan logga nu som heter Havål och Ja, alltså det, man bara glömmer det. Hav och skog och eller vad det nu är för något. Så alltså, det kan vara vilken stad som helst. Men Lerökastaden är ju så väldigt speciellt. Ungefär som Perstorps Ättika och ja, Polkagrisen och Gränna. Så jag tycker det är så synd att inte de förankrar den ännu mer.
Nu är vi ute i själva verkstaden och här känner man inte bara värmen utifrån utan också från ugnen.
Ja, den har ju varit igång i natt ju. Det är ju så att vissa av mina skulpturer bränner jag i 8 dagar. Det är 4 olika bränningar. Första är skröjbränningen på 1000 grader, tar 2 dygn. Sen ska de ut och glaseras. Och så ska de brännas upp till 1250 grader. Och sen oftast så vill jag ju ha en bara lite av något som är brunt eller blått eller någonting sånt som kommer bara på vissa delar av glasyrerna. Och då får det brännas fast på 1000 grader. Och sen om det är guld eller platina så ska den upp en gång till på 800 grader.
Och så är det drejskivan här borta.
Ja.
Det är ingen du sparkar utan det är då en elektrisk.
Den är elektrisk, ja.
Det ser så läckert ut när du drar upp den liksom så den blir en muggaktig, men liksom just när väggarna åker upp.
Ja, jag vill bara göra en liten cylinder här.
Det här att man ser liksom var man har haft trycket.
Man får en drejränder efter händerna. Sen kan man ju göra det slätt sen efteråt om man vill det, om man inte vill ha dem med.
Men du gillar att ha dem med, eller?
Ja, men då, man ser ju dem att de är drejade då ju när man får med de här drejränderna. Ibland så kan man ju bara, man kan ju markera dem så man får med dem så de syns ännu mer, va? Som verkligen är så här, man ser att det är handdrejat.
Att vara hantverkare idag, hur är det? Går det att försörja sig på det?
Ja, det är ju lite så här att man får inte ha för stora pretensioner. Utan detta är ju mitt liv. Jag är ju här och jobbar varenda dag. Och mina semester finns ju liksom inte på... Jag vet inte vad det är för någonting. Utan jag menar, även om jag jobbar mycket så kan jag ju inte ta ut den lönen. Utan allt som jag liksom får in här, då måste jag liksom först och främst tänka på att betala verksamheten. Och sen så får man se om det blir någonting över. Men så just då har jag börjat med lite kurser så kan det ju liksom kanske generera till lite mer.
Men skulle du vilja byta jobb?
Absolut inte. Detta är ju min... Och just var i det här fantastiska huset då, som bara liksom... Det här gamla med bjälkar taket och 2 kakelugnar och en fantastiskt liten trädgård som jag kan gå ut och sätta mig på kvällarna.
Och nu är det sommar och det är fullt med rosor på gathusen runt omkring och så där. Det doftar väldigt gott när man går hit.
Här utanför är det Ängelholms äldsta torg. Och det har hetat allt ifrån sandtorget till hästtorget. Det var ju när hästarna kom in och hästmarknad här inne. Så parkerade de hästarna och häst och vagn här inne på detta torget. Och sen var det ju tingsrätten som inte finns nu längre. Då flyttades ju till Helsingborg för flera år sedan. Och det är också gamla fina byggnader som är här sedan om. Så det heter ju tingstorget numera.
Vi hörde keramikern Sofia Nilsson från Ängelholm berätta om sitt hantverk och inte minst lergökarna som stan är känd för. Reporter i Ängelholm var Åsa Kjellman Erisi.
Öppnat och stängt. Skanör fick i lördags ett nytt kallbadhus. Det ligger på hamnens norra sida, precis öster om Stens brygga. Och där finns separata dam- och herravdelningar och också restaurang och café. Och badhuset ska vara öppet året om. Under coronatider har de begränsat antalet besökare till 10 per avdelning. I Osby har Nettobutiken stängt för ombyggnad till en Coop-butik. Den 28 augusti klockan 15 lovar de slå upp dörrarna igen. Coop har ju tagit över nettokedjan i Sverige och butikerna de behåller har lägre priser än andra Coop. Adressen till den här kommande är Theodor Kvants väg 2. I Hässleholm har Jula, alltså kedjan som säljer grejer för hemmafixaren, öppnat en butik. Den ligger på Österås handelsområde, in till idrottsplatsen. Adressen är Hövdingegatan 31. I Båstad har matthandlaren Galleri Orient stängt efter 40 år på Köpmansgatan 96. Och i Malmö har sportutrustningskedjan Löplabbet flyttat från Jäknegatan 2 till Skomakaregatan 6 och lokalen där Nespresso innan dess hade butik. Och som namnet antyder är löparskor lite av specialiteten.
Evenemangstips. Som alltid för närvarande med reservation för inställda och ändrade program och med en gräns på 50 personer i publiken eller mindre. Vi börjar med syntolkad tv i UR. Först ut är tre kortfilmer om Alfons Åberg efter Gunilla Bergströms populära böcker med Jonas Karlsson som berättare. Alfons funderar över stort och smått, till exempel var börjar och slutar han själv. Och vad är krig? Start nu på söndag 12 juli 14.00 i kanalen SVT Barn. Därefter 19 och 26 juli samma klockslag. Historieserien Jakten på den glömda historien är 10 kvarts långa avsnitt för 10-12-åringar om glömskan och minnet. Utgångspunkt är att det i varje generation föds ett barn som reser i tiden och samlar in barns historier från förr. I vår tid undersöker flickan Fabella hur barn haft det i Sverige från 1890 till idag. Berättelserna är inspirerade av verkliga livshistorier från Nordiska museets arkiv och vill inspirera barn till att berätta sina historier. Följande år tas upp. 1890 visas 26 juli. 1984 visas 2 augusti. 1974 den 9 augusti. 1907, 16 augusti. 1957, 23 augusti. 1969, 30 augusti. 1910 så den 6 september. 1980 den 13 september. Och 1939 den 20 september. Och så avslutas serien den 27 september. Alla avsnitt sänds i SVT Barn 14 och 20. Och i radioserien Hälsningar till framtiden berättas hur det senare gick för barnen från respektive år. Och de här syntolkade programmen finns liksom radioserien Hälsningar till framtiden även på hemsidan Uberplay på nätet redan nu. Det talas om kärlek är en tidsresa med dans och sång på Fredriksdal i Helsingborg genom Friluftsmuseets och herrgårdens historia. Besökarna får följa med brevbäraren på en postrunda med början i 1700-talets Helsingborg, hårt drabbat av krig. Sen följer industrialismens optimism och därpå en stad med ransonering. Avslutning sker i 1980-talets Helsingborg. Och på vägen delar brevbäraren ut brev om kärlek, politisk kärlek, praktisk kärlek, oväntad kärlek och kärlek med förhinder. Spelas dagligen 11.00 och 14.00 till 9 augusti. Start innanför Fredriksdals huvudentré. Föreställningen ingår i entrépriset som är 100 kronor. Biljett hämtas i Fredriksdals huvudentré tidigast en timme innan föreställningen börjar. Och biljetterna kan inte förbokas. På Ven och vid Sankt Ibs kyrka där berättar Lars Wall från kyrkogårdsförvaltningen i Landskrona 15 juli mellan 17 och 18 om den gamla kyrkogården och de som är begravda där. Föranmälan ska göras på nätet, men Svenska kyrkan i Landskrona har även ett telefonnummer och det är 0418 574 00. 18.30 den 15 juli börjar sedan musik i sommarkväll, folklikt. En konsert i Sankt Ibs kyrka. Det är begränsat antal platser och fri entré för bägge evenemangen. Schlager på lager är en konsertafton där det bjuds på sång och musik med Carolina Söderman och Mattias N. onsdagarna den 15 och 22 juli mellan 17.30 och 18.15 på Ågegården i hembygdsparken Boarp. Pris 350 kronor och då ingår servering av en delikatesskorg från 16.30 ute i parken. Vid regn serveras den inomhus. Biljetter bokas på telefon 0707 90 0018. Arrangör är Bjära härads hembygdsförening. Den som vill ta del av en livekonsert med Lundaläkaren, underhållaren med mera Henrik Widegren, som var månadens ansikte i taltidningen i juni, får kasta sig på telefonen eller datorn den 16 juli 11.00 och kontakta Ticketmaster för att boka en gratis biljett. Föreställningen heter Skratt, ingenting man skojar bort, och äger rum 30 juli mellan 19 och 20 på Lilla Vita i Stadsparken i Lund. Den som blir utan biljett och är användare av dator eller smarttelefon kan följa konserten direkt på Facebook, sida Arrangemang Lund. Två olika stadsvandringar med tema Lundakvinnor med attityd, bland dem Silla Ingvar, anordnas i Lund den 29 och 31 juli 17.00. Dessutom blir det en stadsvandring med kulturhistorisk vinkling i Lunds centrum 31 juli och 21 augusti 17.00. Det är samma vandring bägge de gångerna. Biljettbyrån i Lund och Ticketmaster säljer biljetter för 120 kronor. Ledsagare följer med gratis. Arrangören heter Agnes i Lund. Hässleholms stadsfest som skulle ägt rum 22 augusti är inställd. Osebol, en föreställning om en by med Marit Kapla och Martin Hederos, kommer till Babel i Malmö 26 augusti 19.00. Babel säljer biljetterna. Kaplas succébok om en liten by vid Klarälven i norra Värmland finns även inläst som talbok samt i punktskrift. Biljettinformation, Ticketmaster, telefon 077 170 70 70. Och Babel i Malmö 040 57 98 97. Kalendern för 2020 års 29:e vecka börjar måndagen den 13 juli som är Joels och Judits namnsdag. Världsmästerskapen i fotboll fyller denna dag 90 år. Premiären ägde rum i Uruguay 1930 med 13 deltagande länder och värdnationen kammade hem guldet. Sverige var med först andra gången i Italien 1934 och slogs då ut i kvartsfinal, men fick desto mer uppmärksamhet eftersom den svenske domaren ansågs döma lite väl mycket till det italienska värdlandets fördel. 35 år har passerat sedan välgörenhetsgalan, eller mer korrekt galorna Live Aid, som arrangerades av musikerna Bob Geldof och Midge Ure för att samla in pengar till svältande i Etiopien. En konsert ägde rum i London, en annan i Philadelphia i USA, medan 400 miljoner människor följde artisterna på tv. Motsvarande 1,5 miljard svenska kronor samlades in. För 2120 år sedan föddes den romerska militären och politikern Julius Caesar, som mördades år 44 före vår tideräkning efter att ha gjort sig till diktator. Och från Caesar härleddes senare titlarna kejsare och tsar, som bägge fortfarande är i bruk. William Shakespeares version av historien om Julius Caesar finns inläst som talbok. Den brittiska skådespelaren Patrick Stewart har, såvitt oss är bekant, inte spelat Julius Caesar, men däremot Marcus Antonius i samma teaterpjäs. Annars är Shakespeare-skådisen Stewart kanske mest känd från science fiction-sammanhang som rymdkaptenen Jean-Luc Picard i Star Trek-serien. Nu fyller han 80 år och tv-serien den fortsätter med nya avsnitt. Tisdagen den 14 juli har Folke namnsdag, medan de kanske något ovanligare namnen Alruni, Fale och Fokas sedan länge inte finns med i namnsdagslängden. På Öland, där är ingenting likt sig denna dag. Det vill säga, en rad artister ska visserligen som vanligt hylla kronprinsessan Victoria under en tv-sänd konsert från Borgholm eftersom det här är hennes födelsedag. Men denna gång med endast delar av kungafamiljen samt ett fåtal inbjudna gäster i publiken, förstås på grund av coronapandemin. På scen kommer bland annat The Mamas och Ann-Sofie von Otter att stå. Fransmännen, de firar nationaldag. Ingen traditionsenlig parad kommer i år att gå igenom Paris. Däremot så planeras det, åtminstone när detta läses in, storståtliga fyrverkerier över den franska huvudstaden. Och det ser också ut som om en stor utomhuskonsert, förutom att sändas i fransk radio och tv, även kommer att ha publik på plats i parken Champ de Mars eller Marsfältet i Paris. Onsdagen den 15 juli är Ragnhilds och Ragnvalds namnsdag. Nordmakedoniens parlamentsval i april sköts upp på grund av den pågående pandemin, men blir av nu. Riskgrupper kunde dock rösta redan 2 dagar tidigare. Att valet blir av ses som ett viktigt steg när det gäller ett eventuellt EU-medlemskap för Nordmakedonien. Högt stöd till de tidigare regerande och EU-vänliga socialdemokraterna kommer i alla fall att ses som ett folkligt ja till EU. Detta är också tornedalingarnas och tornedalsflaggans dag. Flaggans färger gult, blått och vitt är plockade ur de svenska och finska flaggorna och ligger som 3 jämnhöga horisontella fält på flaggan. Och så fyller Sveriges mesta orienterarmedaljör, norskfödda Anniken Kringstad, 60 år. 6 VM-guld tog hon under 1980-talet. Torsdagen den 16 juli kan Reine och Reinhold fira namnsdag. Fredagen den 17 juli är Brunos namnsdag och en av de dagar den danske astronomen Tycho Brahe pekat ut som otursdag, senare även kallad för just en Tycho Brahe-dag. Och på dagen för 75 år sedan inleddes Potsdam-konferensen då den amerikanske presidenten Truman, Sovjetunionens diktator Stalin och den brittiska premiärministern Churchill inledde det politiska efterspelet till andra världskriget och därmed Europas uppdelning i öst och väst. Lördagen den 18 juli så har Fritz och Fredrik namnsdag och söndagen den 19 juli är Saras namnsdag. Liksom Frankrike har Syrien nyligen gjort ändringar i regeringen, men i det ekonomiskt krisande och krigshärjade Syrien byttes bara premiärministern ut. Detta en kort tid före parlamentsvalet som äger rum denna dag. Resultatet i föregående val, 2016, erkändes inte av FN. Och 50 år fyller denna dag Skottlands första minister och ledaren för det skotska nationalistpartiet SNP, Nicola Sturgeon.
Evenemangs- och kalenderredaktör var Dodo Parikas. Anslagstavlan innehåller den här veckan för ovanlighetens skull inga inbjudningar eller meddelanden, bara några ändringar i kollektivtrafiken. I Hässleholm har en del av Järnvägsgatan stängts av för trafik fram till den 10 juli klockan 16. Där kör en rad bussar och följande busshållplatser påverkas. Hållplatsen Hässleholm C och läge C, D och E är stängd. Resande med regionbuss 511, 532, 535, 536 och 542 hänvisas istället till läge G på Magasinsgatan, där tågersättande buss brukar stanna. Och dit hänvisas också resenärer med regionbuss 511 och 532, vars hållplats Kungsparken A också är stängd. Hässleholms Cs lägen A, B och K, de är stängda de med. Resande med stadsbuss nummer 1, 2 och 3 hänvisas till hållplatsen Fisktorget och den ligger på Andra avenyn. Hållplatsen 3 avenyn, läge B, är också stängd. Stadsbuss 2 stannar istället på hållplatsen Borgårdsgatan A, som ligger på 3 avenyn. Och i Malmö till sist började veckan ett vägarbete på Damstorpsvägen, som flyttat 6:ans busshållplats Riseberga parken 50 meter västerut. Men bara till fredag den 10 juli klockan 15. Och med det beskedet var det slut på veckans Skånes taltidning. Nästa nummer kommer nästa fredag, den 17 juli.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning@skane.se och hemsida skanestaltidning.se. Vi hörs igen. Hej då!